lyssnar på Tyresradion 91,4 och det här är det tredje avsnittet om Brevikshalvön och nummer 31 i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren.
På en karta från mitten av 1700-talet så finns det ett yckedundligt, en krog och skjutsställe utsatt vid Trintorp. Och den låg precis i hörnet av nuvarande Breviksvägen, Tegelbruksvägen. Och så det är precis på samma plats där idag finns ett värdshus.
Jag tänkte säga, det var en affär har det legat där också.
Ja, just det. Och värdshuset där i hörnet.
Sjökrogen eller något sånt.
Ja, just det. Och där låg det alltså på 1700-talet ett skjutställe och en krog. Vad är då skjutställe? Jo, det är ju en kombinerad uthyrningsställe för hästar och roddare och så vidare. Man kunde alltså hyra häst antingen för ridning men också för enbetsåkton eller paråkton med kusk. Kusk hyrde man ju också då ju. Och för transport till en viss plats. Och vid stationen vid Trintorp kunde det ju vara att man kanske skulle hyra en roddare för att kunna ro över till någon av öarna i skärgården. Jag har inte hittat någonting om den här skjutstället eller det någonstans. Men går man tillbaka och tittar på hur det var på andra ställen på skjutstället så skulle kusken och roddaren enligt kontrakten vara minst 15 år gamla. Och kontraktstiden för de här var löp på 2-5 år. Och alltså man utarrenderade då rättigheten att driva de här skjutställena och krogen. Tittar man på det som ett sånt här kontrakt för dalare så finns det där på det skjutstället och krogen inskrivet att 2 hästar inom 1 timme, 4 hästar inom 4 timmar efter beställning. Under alla årstider 1 paråkton, 2 enbäcksåkton, 2 skjutsare och en ridsadel skulle finnas i beredskap för om någon ville hyra det. Alltså, 2 hästar inom en timme, det innebär det att då skulle skjutsstället kunna plocka fram 2 hästar inom en timme om det kom någon och ville hyra det. Eller 4 hästar inom 4 timmar och så vidare. Man räknade upp även oktonen. Det skulle finnas särskilda för hjul och kälkar och paråkton försedda med 2 säten och enbetston med 1 säte och kärna vilande på fjädrar av järn och träd. Börande alla hjulåkton vara försedda med järnaxlar och muttrar och till skjutsare icke få begagnas andra än pålitliga och välfrejdade manspersoner. Och hästarna skulle vara väl broddade på vintern. Stockholmstraktens största och bästa skjutsställe, det var ju på här på mitten av 1800. Det fanns ju vid Fittja. Det är ju känt stort där. Och där skulle det finnas 100-tal hästar till förfogande varje dygn.
Det var taxistationen det där.
Ja, just det. Och detta skjutsställe med gästeriv, det ägdes under den här tiden, mitten av 1800-talet, av Tyresögodsets ägare Johan Erik Hörstadius. Han som kallas för världens präst. Han som ägde en massa gårdar runt om i Sörmland och så. Han ägde även de här skjutsställena, det här stora, största. Går man till 1880-talet så fanns det 71 stycken skjutsställen i Stockholms län. Och utav dessa var det 8 som också skulle kunna upplåta båtar och roddare. Och förmodligen så är det en sånt som är Tyres, det här då att man skulle kunna hyra ut en båt med roddare så att de kunde ta sig ut till en ö. Annars finns det ju ingen anledning att ha ett skjutsställe där längst ut på Brevik, tycker man. Men då, sen var det väl så att det kanske kom roddare från Härsö eller det som skulle in till Stockholm. Då hyrde han en häst och sen red han in till stan eller åkte vagn in till stan. Den vägen istället för att ro in till Stockholm, inte vet jag, eller var någon som skulle ut och hälsa på eller ägaren skulle ut dit och så tog de den vägen. Mm.
Men det funkar på något sätt.
Ja, det är märkligt det där, men som sagt, så är det att det fanns. Ett annat torp som finns med på den här kartan också, det är ett Livenborgstorp.
Livenborgstorp.
Ja. Det är också noterat på mitten av 1700-talet. Då fanns det 9 personer upptagna på boendet på torpet i husförhörslängden. Och det här torpet var beläget mitt emellan Klöberget och Dyviksmaren. Och om man går ännu närmare in på adressen så är det faktiskt Norrättvägen 17 idag där det låg. Här finns det också utritat en brygga vid det här huset. Så att förmodligen så var det ju då någonting man tog sig till och från på något sätt där ordentligt. Annars har jag inte sett så mycket om det här Livenborgstorp.
Ligger det kvar idag?
Nej. Det är borta. Men som sagt, det låg ju också vid Kallfjärden då. Ju. Sen har vi ju hela Klockargården naturligtvis, som också kallas för Klockartorp en gång i tiden. Det var ju Tyresös klockaboställe från första delen av 1740-talet.
Ja, vad gjorde klockaren då? Jag läser på Wikipedia. Klockare var ett kyrkligt ämbete som ursprungligen under medeltiden medförde uppgiften att vårda kyrkan och dess inventarier samt ombesörja klockringningen. På 1600-talet började man av klockaren kräva förmågan att undervisa i sång och leda kyrksången där en särskild kantor inte fanns, kyrkomusiken alltså. Vid samma tid fick klockaren även uppdrag att lära ungdomen att läsa och skriva, och det medförde att klockarsysslan ofta gavs åt en präst. Efter folkskolereformen 1842 medgavs rätt att förena klockar- och skollärartjänst. Likaså blev klockaren ofta organist i de kyrkor där en orgel införskaffades. Förutom klockarboställe ingick länge i klockarens inkomst så kallat offer samt avgifter i samband med hans förrättningar. 1883 bestämdes att klockaren istället skulle åtnjuta fast lön. 1861 fick kvinnor rätt att söka organistbefattning i kyrkorna. Om organistbefattningen var förenad med klockartjänst var församlingen tvungen att söka dispens hos biskopen. Ännu på 1930-talet beviljade de flesta stift inga sådana dispenser.
Och tittar man i uppfostringskommitténs handlingar från år 1812 så står det: ute Tyresö inrättades år 1807 en slags sockenskola, vilken först försågs med lärare allt med dess undertecknade åtgärd i samråd med pastorerna av församlingen, men som numera bestrides av klockaren. För skolhus tjänar klockarbostället såsom nybyggd. Barn emottages till undervisning vid ålder som de vederbör kunna i slikt avsikt överlämnas. Och undervisningen är inte inskränkt till någon tid på året. Här står ju då tydligt att framgår utav den här handlingen att klockarbostället var antingen nybyggt eller ombyggt då. Eftersom det står klockarbostället såsom nybyggd. Och då hade man väl antingen byggt om ett eller byggt ett nytt.
Är det mitten av 1800-talet?
Det här, var ju 1807. Det står ju de här.
Det var före folkskolestadgan.
Oh ja. Det är alltså vår första undervisning i Tyresö. Sen har vi haft undervisning här. Och sen fanns det ju sen här vid klockarbostället också ett fehus, en loge med sädesgolv. Och varför pratas det om sädesgolv? Jo, loge med sädesgolv. Det är ju så att när man tröskade så tröskar man ju med slaga. Och då gäller det ju att kunna sopa upp när man hade velat tröskat ju. Agnar för sig och kona för sig. Och då måste det ju vara någonting man kunde sopa på. Antingen ett väl stampat jordgolv eller ett trägolv. Så att det var ju noga med att det var ordentligt. Annars försvann ju en del korn i i jorden och försöka.
Men vad sa du? Sädesgolv?
Med ett sädesgolv. Ja, golv där säden låg och man funkade. Kunde sopa uppe på ett sädesgolv. Och sen fanns det ju ett svinhus och en källare också till det. Och sen fanns det också en liten åker och äng och betesmark till det här. Sen kom ju som det framme Klockagården och där bodde ju då även då skolläraren. Sen så småningom då på 1800-talet när vi fick det. Det var ju 1842 som skolan blev obligatoriskt och så att då måste ju läraren bo någonstans.
Finns det kvar idag?
Ja, huset? Det finns kvar. Fast det är ombyggt.
Sommarstuga?
Det vet jag ju inte. Det kan jag inte svara på. Mm. Men det är ett stort fint hus idag. Sjötomt och så vidare. Men som sagt, om det används som sommarstuga eller... Jag skulle tro att det är sommarstuga. Det var det för några år sedan.
Det är fler och fler som bosätter sig ute på halvön.
Och särskilt nu när det kom vatten och avlopp.
Ja, just det.
Då blir det ju för dyrt att ha hur som helst. Men vilken fall för, ska vi säga, när vi skrev boken om prins Eugen här, eller konstnärskolonin, då bodde det ingen där permanent. Mm. För att då fick vi lov av ägaren att gå in på tomten och titta på det ihop med Valdemar Sudders folk. Sen kom ju då både läraren och organisten både där med sin fru och... Och de hade ju också djur då, några kor och de hade tre höns. Det var inte så jävla mycket till äggproduktion precis.
Husbehovet.
Man måste ju komma ihåg att hönsen värper inte varje dag i året om.
Nej, jag inte det.
I och med att det här framgår då att de hade djur och så vidare så förstår man ju att lönen till organisten och kyrkoherden, det var precis som lönen till kyrkoherden. Det var ett jordbruk som de fick en del inkomst från. Pengar var det ju inte frågan om, att man hade en lön. Sen fanns det ju, även på den tiden, det var ju... anställda på de här ställena också. Det fanns ju anställda till och med på torperna ibland. Och här kan man då 1885 så ser man i handlingarna att drängen hade dömts till 16 månaders fängelse för försåtligt överfallande av husbonde.
Oj.
Står det? Och kom man in en bit på 1900-talet så hyrdes Klockagården sedan då som sommarboställe utav ledamoten Svenska Akademin, Per Hallström. Han var ju sedan också ständig sekreterare i akademin, Svenska Akademin, på 1930-talet. Och han kom sedan att efterträdas utav den kände chefen för konstnären och chefen för Nationalmuseet, Rika Berg. Som bodde där i ett antal somrar fram till sin död 1919.
Det var ju nära till...
Prins Eugen, ja.
Prins Eugen, ja.
Ja, och på Bredhägen... Ja, det har inte kommit till än, nej. Men där bodde ju Viggo Johansen. Så att de bodde ju här i närheten av varann. Och sen bodde de ju på Klippan och Viken. De här sommarstugorna som markisen lät bygga åt de här konstnärerna. Sen revs då uthusen här på Klockagården på 1920-talet, sägs det. Och en del av de husen kom då att utgöra stommen i uthus på Nordholmen som senare brann. Så man rev ju, man tog ju alltid, när man rev ett hus så tog man ju alltid vara på allt virke som gick att ta vara på. Idag skickar man det antingen till Petterboda eller bränner upp det eller sånt. Och så köper man nytt. Men det var inte frågan om det då. Även fast man hade en massa virke och sånt i skogen. Mm. Så var man noga med att ta vara på allting. Och ofta var det ju kärnvirke man hade byggt husen utav.
Då var man noga andra skäl än, ja, det... än vad man måste vara nu.
Ja, nu kan man se att de åker och slänger hur fina grejer som helst. Mm. Sen har vi ett annat ställe naturligtvis, och det är ju Björndalen som ligger vid Erstaviken. Och den omnämns då i mitten av 1830-talet. Där bor ju då en telegrafist som tjänstgjorde på telegrafen, alltså på den optiska telegrafen, som gick då från Mosebacke ut till Telegrafberget, sedan ut i skärgården åt olika Dalarö och Sandhamn och sånt.
Björndalen, är det, ligger det på ut efter vägen mot Erstavik om man kommer ifrån?
Nej, det ligger på vägen emot Brevik, låg på vägen nere vid Björndalsbergen, Telegrafberget. Alltså han bodde ju på Björndalen, och sen gick han ju och tjänstgjorde uppe på Telegrafberget med den optiska telegrafen.
Det är Välta.
Nej, det är Galtberget.
Det visste jag, det är Galtberget.
Telegrafberget, ja, det kallas för också Telegrafberg, ja, men Galtberget hette det då. Och Ältaberget kallas det för idag. Där masterna står här uppe på höger sida.
Just utav. Det. Telegrafberget, det var ute vid,
det är Brevik, det.
Vid Tegelbruket
på,
ungefär.
Ja, just det. Där låg det. Och han som då tjänstgjorde där, de var ju ofta korpraler de här, ja, som tjänstgjorde. Det är som telegrafister. Och man kan se där på mitten av 1840-talet så står det att telegrafen Björndalen bebos av telegrafisten korpralen Johan Erik Blomberg, som drunknade då i den där vevan 1845. Och sen bodde det också två bröder Landqvist där.
Vilken typ av telegrafi?
Det var en optiska.
Den optiska, det var plattor som hissades och böjdes åt olika håll.
Eller vad det var, nio.
Här tog jag lite hjälp av Wikipedia igen. I slutet av 1700-talet utvecklades telegraflinjer oftast enbart i statens tjänst med optisk telegraf. Det är en föregångare till elektrisk telegrafi. Den uppfanns 1792 av fransmannen Claude Chappe och svensken Abraham Niklas Edelkrantz utvecklade en variant av den optiska telegrafen med 10 järnluckor monterade på en mast som var och en kunde ställas i två lägen, öppna och stängda. Därigenom möjliggjordes 1024 kombinationer. De optiska telegrafstationerna placerades på platser där fri sikt fanns till nästa station, till exempel i skärgårdar. Varje station utgjorde en länk i en kedja och en signal repeterades från en station till nästa tills den nådde adressstationen. Stationerna benämndes telegrafer och var en plats dit man begav sig för att sända sitt meddelande, ett så kallat telegram. Den sista telegraflinjen i Sverige på västkusten upphörde 1881. Och namn som Telegrafberget minner än idag om tidigare platser för optiska telegrafstationer.
Då stod man vid Mosebacke och såg till Galtberget här i Älta, och från Älta såg man ner till Telegrafberget där nere. Och då visar det sig att då finns det ingen skog som kan stå i vägen.
Nej,
för om du ska kunna se det. Utan då står man och tittar på hur de där vreds, och då fick man klarsägna. När båtarna kom ut vid Sandhamn eller så vidare, så talade de om och skickade signaler till Telegrafberget. Telegrafberget skickade vidare samma signaler då till Galtberget, och Galtberget in till Mosebacke. Och talade om att nu är den båten och hagnat, eller vad det nu var. Det betydde ju olika hur man vrickade och vände.
Vilken grej! Det var ju ursmart.
Ja, det var en ursmakt.
Och ingen el hade,
nej,
man.
Nej.
Men då var de tvungna att stå på pass hela tiden och,
ja, och
kolla dem där.
Ja, och farsen tog den som somnade.
Ja.
Det var ett hårt straff. Om man icke var vaken och höll sig alert.
Var det bokstäver man signalerade då, tro? Eller båt på väg kanske hade särskilt ställe?
Nej, det här var siffror. Och fasen, det här har jag hållit föredrag om en
gång. Det var kodat på något sätt?
Ja, det här har jag hållit föredrag om en gång. Men det var länge sedan. Men sån här finns ju uppbyggd vid det Sjöhistoriska museet. Finns det ju en sån här ställning uppbyggd med just de här plattorna.
Där kanske kodningen står också.
Ja, det gör det säkert på någon platta då.
Ja.
Men jag kommer inte ihåg riktigt. Det var så länge sedan jag höll på med det där.
Det var väldigt påhittet tycker jag.
Ja. Jo, men man,
det fanns smarta gubbar då också.
Oh ja, de var mycket smartare. Deras uppfinningar med runda hjul och allting var mycket smartare än vad mycket idag.
Gubbar, sa jag, för kvinnorna fick väl inte ens tänka.
Jo, förr fanns ju kvinnorna med i bilden. Det kom ju en period.
Men inte som uppfinnare, va?
Vem vet vem som uppfann vad? Mannen kanske stod för uppfinning, men det kanske var kvinnan som hade gjort den. Det vet vi ingenting om idag.
Bakom varje framgångsrik man, vet du.
Ja, det. Hon gick väl hemma i köket och funderade på hur fan ska jag kunna fixa det här lättare. Och sen fick hon en idé och sen sa hon åt gubben. Och så gick de till smen och så gjorde han det där. Och naturligtvis är det ju inte bara så att det är en.
Nu börjar det bli dags att klippa av. Har du något ställe där det kunde vara lämpligt?
Ja då.
Det där var telegrafen.
Då kan vi klippa av efter det här. Mm. Sen Björn, det kom ju sedan att arrenderas av bönder och eller så vidare ihop med Brevik som jag tidigare nämnde här, Björndalen. Och nu är torpstugan riven och den revs i början på 2000-talet. Ska vi sluta där då? Sen har vi ju Bredtegen och det här. Ja, men du klipper ju den en del.
Ja, ska du ta en bit till då? Jag tror inte det kommer någon efter oss.
Eftersom jag pratat med Bredtegen så kanske vi ska ha den med.
Kör det också.
Bredtegen, det är alltså den gård som då byggdes upp när man la ner gården Nytorp. Nytorp som låg på Måsvägen, så byggdes den här upp istället. Och huset, boningshuset, det ligger ju på strax intill Breviks skola. När man kör från nu kommer från Tyres och kör ner mot Breviks skola så ligger den ju på vänster sida där strax före skolan. Och då står det 1903 i skolstyrelsens och fattigvårdsstyrelsens protokoll att beslöt att hos fattigvårdsstyrelsen till erhållande av underhåll under skolgången för månad september 1903 till maj 1904 anmäla flickan Ida Pettersson som är vård hos arrendator Karlsson vid Bredtegen, vilken för barnets underhåll begärt 7 kronor i månaden. Man tog ju de här barna då ju för och fick en viss summa pengar för att man tog hand om barnen. Så att de var ju utarrenderade på torperna förr. Den här övervåningen då på Bredtegen när det var nybyggt i stort sett, det hyrdes av Viggo Johansson då under 1905-1908 var det var Viggo Johansson bodde i Tyresö på somrarna och tillhörde Tyresökolonin, konstnärskolonin på Tyresö. Och han bodde då här uppe på övervåningen i det huset. Som sedan Öster blev känd och hyrde han som var på tv. Brorsan hette väl...
han hette Sven.
Ja, och bodde nere vid Brevik.
Ja, det var så.
Bengt Öster.
Bengt Öster var han som var rapportuppläsare.
Ja, just det.
Just det, på början på 70-talet.
Ja, det, kanske. Ja, 70-talet var det ju i alla fall. Helt klart.
Mm.
Och man kan se läsa också i de här arrendekontrakten och sånt att gården var utarrenderad och då ingick åkrarna Bredtegen och Nytorps gärde i det hela. Själva stallet när det då man sålde ut alla de här sommarstugetomterna då på 30-talet och så vidare, 40-talet, så kom ju även boningshuset att säljas för sig, och stallbyggnaden som var uppbyggd på ett bra och fint sätt, det såldes för sig, och där då byggde man så att gödseldörren, den blev rätta ingången till det nya huset på stallet, och stallet finns fortfarande kvar som bostad. Och som jag nämnde då, på Nytorp så var det en person då som hette Spanier som arrenderade det här, och det var sonen då som så småningom gifte sig också där, som var hemmason och var med, alltså de här bröderna.
Bröderna, det var markisens söner.
Som hade arrendet som var, och jagade jämt med dem och hade skötte hundarna åt dem och så vidare. Och man kan se då från sonens dagboksanteckningar 1905 hur man plöjde med oxarna, man kan läsa om hur man plöjde med oxarna. Och man slaktade då den stora suggan som vägde 140 kilo slaktad. Och halva suggan sålde man sen till affären i Brevik, till Pettersson där. Och man kan läsa i hans dagboksanteckningar hur räven hade bit ihjäl 16 höns för honom 1905. Här. Och även läsa av dagboksan framgår också att man levererat ved till prins Eugen i augusti. Mm-hmm. Alltså till prinsvillan. Utav hans anteckningar 1905 kan man också se att det står: i juli månad detta år var man också med på en av Tyresös föreläsnings- och ungdomsföreningar arrangerar kustresa till Huvudskär och Dalarö. Alltså fanns det redan då 1905 en föreläsnings- och ungdomsförening i Tyresö som höll på och verkade.
Och då åkte man till Huvudskär och...
Då åkte man med båt till Huvudskär och Dalarö.
Och studerade.
Oh. Vi stannar där då.
Ja. Men då ska du ha tack för idag.
Tackar, tackar.
Så kör vi fortsättning så småningom.
Du har just hört det tredje avsnittet om Brevikshalvön i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren.